Vi går in i dagens studium, så vill jag svara på ett par frågor som jag trodde när radiolyssnare hade skrivit och lämnat in. Men de hör till de här studierna, och troligen så har frågeställarna inte varit med när jag svarat på frågorna i närradion. Så jag måste ta dem just nu. De hör ihop med kanske det andra studiet när vi talade om Nebukadnessars dröm och spåmännen och inte minst då stjärntydarna som kom, astrologerna, för att hjälpa honom att uttyda den här drömmen. Så var det en fråga som jag nu har slängt, men jag tror den löd ungefär så här: är det farligt med horoskop? Kan det bli psykiska besvär för den som tar horoskop på allvar? Och helt kort vill jag svara att det kan ju verka väldigt oskyldigt, de här veckotidningshoroskopen, men ju mer man börjar ta dem på allvar, ju mer bunden blir man utav dem. Och därför, jag uttryckte det så här, att det är under en kristen människas värdighet att befatta sig med såna här billiga försök att förutsäga en människas närmaste framtid. Allvarligare blir det när man söker sig till professionella astrologer och får sitt eget privata horoskop uttalat. Det kan bli oerhört bindande. Och Gud har kallat oss att leva i frihet, i Kristi frihet. Och det här är saker som binder. Jag läste om en kvinna som fick sitt horoskop utställt av en astrolog, där det bland annat sades att hennes äktenskap tyvärr inte skulle komma att hålla. Inom ett par år skulle det krascha, och hon skulle så småningom också gifta om sig. Och vad tror du hände? Ja, inte arbetade hon på sitt äktenskap, inte. Hon visste ju att det skulle krascha i alla fall. Och så bidrog hon till att uppfylla horoskopets utsaga. Och det är det här slaveriet som man lätt kommer in under, och som är en förbannelse. En förbannelse är det. Så håll dig borta från sånt, så håller du dig sundare och friskare i din ande, säkert. Den andra frågan gällde om de vise männen som kom till Betlehem var såna här astrologer. Det står i nya översättningen, står det stjärntydare, mager, står det i grundtexten, tror jag. Det är ord som då en del bibelforskare har sagt, aha, det är alltså identiskt med de här spåmännen, astrologerna i Daniel 2. Men det är det knappast, för att de här vise männen som kom till Betlehem, de hade ju tron på en judakonung, en messias som skulle födas. Det är ganska märkligt. De måste ha haft en gudsuppenbarelse på något sätt, som de förknippade med denna stjärna, som jag efter de studier jag har gjort i det här ämnet försökt att vara ganska grundlig faktiskt, kommit till den slutsatsen att det nog inte alls var någon stjärna eller himlakropp överhuvudtaget. För det finns massor med förslag om att det skulle vara en konstellation kanske mellan Jupiter och Saturnus eller andra planeter som skapar ett starkt ljus just vid tiden för Jesu födelse. Okej, det är möjligt att det fanns sådana mera astronomiska förklaringar. Men det står ju att stjärnan gick framför den och ledde den där lilla vägen från Jerusalem till Betlehem till exempel, som bara är 8-9 kilometer. Och stannade över stallet där Jesus barnet låg. Och ingen stjärna eller himlakropp beter sig på ett sådant sätt. Utan jag tror detta var ett övernaturligt ljusfenomen. En uppenbarelse av Herrens härlighet på något slag. En del tror att det var en ängel. En ängels ljussken som ledde dem. Liksom i öknen en gång för Israels barn. Någonting åt det hållet är jag mera benägen att förstå Matteus 2 och de vise männens situation. Men jag svarar mera uttömmande i närradion på det, så är inte frågeställaren nöjd, så kom gärna fram efteråt, ska jag försöka utveckla det. Nu, mina vänner, Daniels bokens femte kapitel, ett av Bibelns allvarligaste kapitel, rakt in i vår västerländska situation med vår falska trygghet, som vi visserligen har fått lite rubbad nu efter den kärnkraftsolyckan som hände för en del veckor sedan, och vi har upptäckt att vi kanske inte sitter så säkert i vårt bo när allt kommer omkring. Och många har också upptäckt, inte minst kristna i öst. Jag lyssnade till en kvinna från Polen som kom till vår församling för en tid sedan, och hon menar att de kristna i Polen tolkar den här olyckan utifrån uppenbarelseboken, är det 13:e kapitlet, där det står om den här ängeln som utför en Guds dom över jorden, där en tredjedel av vattendragen blir förstörda plötsligt genom malört. som det kallas. Men, och att de tolkade det här i Bibelns profetiska termer, så långt vågar inte jag gå. Men vi ser att det som uppenbarelseboken talar om, och som kanske bara för en 10-20 år sedan tycktes väldigt svårt att förstå, hur i all världen ska det kunna fullbordas, på vilket sätt ska det kunna ske, det kan ske smygande och snabbt. Plötsligt kan till och med gröda och vattendrag vara förstörda för oss. Någonting av den här falska tryggheten ska vi finna nu avslöjas i kapitel 5. Det är faktiskt idag, i år är det väl 74 år sedan den här jätteångaren Titanic, som väl alla har hört talas om, lyxångaren som seglade ut från Southampton i England på sin jungfruresa någon gång i början på april 1912. Titanic var världens största fartyg av sin tid och en av vårt århundrades stoltaste skapelser, ansågs av alla för osänkbar. Och det var den 14 april 1912. Man har kommit ett bra stycke över Atlanten. Klockan 20 minuter över 10 på kvällen så går larmet, medan man glättigt roade sig i salongerna. Larmet går att livbåtarna måste intas. Titanic håller på att sjunka. Ett isberg hade rivit upp skrovet under vattenlinjen. Och det blev en förödmjukande tragedi som vi alla känner till. Istället för att triumferande nå New Yorks hamn, där människorna gjorde sig beredda att möta denna jätteångare, jublande människomassor skulle stå på kajen, så ligger än idag det stolta skrytbygget rostande på Atlantens botten. Över 1500 personer omkom den natten. Överlevande har berättat att det var många som vägrade tro att Titanic verkligen höll på att sjunka. De trodde det var falskt larm, och de fortsatte att dansa och dricka i salongerna som om ingenting hade hänt, och de gjorde sig ingen brådska, och det var de som inte kunde räddas. De ville fortsätta dansen och vägrade acceptera sanningen. Och det här har alltid legat lite grann i människans natur, att vilja blunda för det obehagliga faktumet. Vi är liksom på flykt från verkligheten hela tiden, från sanningen om oss själva, från sanningen om att vi är dödliga, till exempel. Och för att kuva den här oron inom oss så tar vi gärna till en attityd av lite stolthet och tuffhet. Och många lever som om ingenting skulle kunna störa deras frid. Men det märkliga är att samtidigt så behöver man tydligen alla tänkbara konstlade medel för att hålla stämningen uppe. Här gäller det att hålla igång så länge jorden snurrar. Drick ur bägaren, berusa dig och låt inga dystra tankar fylla ditt sinne. Och reklamen hjälper till att hålla den här falska tryggheten vid liv. Tänk hur reklamen förfalskar verkligheten, hur den förskönar tillvaron, hur den uppmanar dig att vara ung, alltid vacker, fräsch, tuff. Sjung med, dansa med, vinn, bli lycklig, satsa mer. Jag stod på Nordstan framför en syn, alldeles ensam, och tittade på en stackars drucken man som stod och halvvinglade i sina trasiga kläder. Och det var en sån ömklig syn, inte bara att se honom, men just det att han stod och tittade rakt in i den här videoreklamen som bara rullar på där på Nordstan till diskomusikens dunk. Och han, den här trashanken, stod där och bara tittade med en död blick rakt in i reklamen om de vackra bilarna och de finklädda människorna, och ett liv som egentligen var ljusår bort ifrån hans liv. Och naturligtvis kunde han inte alls känna igen sig, och jag tror inte han såg egentligen vad han såg. Jag menar, han noterade inte vad han såg, utan bara stod där med en tom blick. Och jag tänkte så här: vad har egentligen reklamen att säga trashankar, misslyckade människor, sådana som har gått sönder, sådana som inte har någon kraft kvar, svaga människor, psykiskt svaga och söndriga människor? Vad det är ett problem för reklamen. Sådana borde inte få finnas, tycker reklamen. De är inte gångbara i reklamtidningarnas utbud. Det är bara en som välkomnar den gruppen människor också, och framförallt de Gå ut på gator och gränder. Leta i rännstenarna. Om ni hittar dem, bjud dem till festen. Men i vårt samhälle och i vår värld är det de starka som bestämmer. De friska, de som orkar hålla igång karusellen ännu. Men det ska komma till ett snöppligt slut. En dag ska festen vara över, definitivt slut. Himmelens Gud ska ha sista ordet. Och till och med den svenska välfärdsstaten ska befinnas vara väldigt, väldigt skör. Daniels bokens femte kapitel illustrerar det här på det mest dramatiska sätt. Kung Belsassar var som en modern västerlänning idag, invaggad i en falsk trygghet bakom Babels breda murar. Och trots att Mediens och Persiens herrar nu hade lägrat sig och omringat Babel. Det var en ny världsmakt på uppgång, ser du, den här tiden. Vi är nere på 539 före Kristus. Och Medierna och Perserna har förenat sig för att om möjligt krossa Babel. Nebukadnessar hade dött 23 år tidigare, 562. Och riket hade efter hans död fått genomlida många oroliga maktkamper och mordkomplotter. Flera regenter hade avlöst varandra på tronen i Babel. 556 hade Nabonidus ryckt åt sig makten genom en sammansvärjning. Efter bara några år så lämnade han dock Babel. Men han lämnade därmed också makten, eller ja, regeringsmakten åtminstone, i sin son Belsassars händer. Det är så som jag tror är det bästa sättet att förstå vem Belsassar var. För många kritiska bibelforskare har sagt att det här kapitlet kan inte vara sant, för vi känner ingen Belsassar på Babels tron, utan bara Nabonidus. Men Nabonidus var inte så intresserad av politiken. Han drog sig tillbaka till Tema i Saudarabien, söderut i sitt rike, och överlät regeringsmakten åt sin son Belsassar. Därför så står det konung Belsassar. Men han var bara andra mannen i riket, så att säga. Och i det här kapitlet så refereras Nebukadnessar till som Belsassars far. Och det kan då verka förvirrande. Det kan delvis bero på att Nabonidus, alltså Belsassars verkliga far, var gift. Troligen var gift med en dotter till Nebukadnessar. Så att Nebukadnessar egentligen var Belsassars morfar. Och nu finns det hebreiskan, eller arameiskan, eller grekiskan, inget ord för morfar eller farfar, utan ordet far, det täcker liksom in en väldigt bred kategori. Far, farfars, farfars far. Jesus kallas ju, eller David kallas för Jesus, Davids son. Jesus kallas för Davids son, fast det är 1000 år emellan. Och judarna säger Abraham är vår fader, 2000 år senare efter Abraham hade levt. Så att det här ordet betyder inte far i direkt nedstigande led nödvändigtvis. Så låt det inte förvillas av just den termen när vi läser den här texten nu. I kapitel 2 så var det nästan 70 år tidigare än de här händelserna nu. Daniel hade tolkat Nebukadnessars dröm om den här bildstoden och sagt att efter det babyloniska riket, symboliserat av det gyllene guldhuvudet, kommer du ihåg, skulle ett annat rike komma. Och nu höll den här profetian på att uppfyllas 70 år senare, nästan. Bibeln är ju en fantastisk bok. Profetior är någonting unikt för Bibeln. Vet du om det? Det finns inga profetior i Koranen. Det finns inga profetior i buddhismens heliga litteratur. Det finns inga profetior i hinduismens heliga litteratur. Det är bara Bibeln som innehåller profetior. Och Daniels bok är ju särskilt intressant eftersom det innehåller profetior som, trots att de är uttalade för 2500 år sedan, har med det som ligger i vår framtid att göra. Ja, kanske med vår egen samtid att göra. Istället för att bekymra sig om det hot som Babel uppenbarligen var utsatt för nu, så tar sig alltså den här kung Belsassar till med att dra igång en riktigt stor fest. Ett riktigt dryckeslag med vin, kvinnor och sång. Det står så här: han gjorde ett stort gästabud för sina 1000 stormän och höll dryckeslag med de 1000. Tusentals var bjudna till festen, tillika med deras gemåler och Belsassas egna gemåler och bihustrur. Varje antikens konung höll sig ju med ett eget harem av ganska stort format. Och vi vet inte hur många hundra bihustrur och gemåler han kunde ha haft, men det var många samlade till den här festen. I Babels ruiner har man grävt fram vackra väggar med soltorkat tegel och infattningar utav olika bilder av djur och så vidare. Och man vet att det fanns såna här festsalar i Babel. Kanske anordnade Belsassar den här festen för att styrka sitt eget mod. För nog var det lite obehagligt att det låg en så stor här utanför murarna och tryckte på. Kanske ville han inge sina stormän nytt mod. Han kanske var lite orolig trots allt. Och kanske han ville med den här festen, eftersom de skulle skåla till sina gudar, kära, försäkra sig om att gudarna fortfarande var med dem och skulle bevara dem emot persiernas belägring. Men Babel var väl ointagligt? Visst var det väl det? Så tjocka murar, så höga murar. Varför skulle man bekymra sig? Fienden kommer nog snart att tröttna. Och i Babel hade man matförråd för flera år framåt lagrade. Och floden Eufrat rann ju rakt igenom, så någon vattenproblem fanns inte. Vi är ju det väldiga Babel. Och så skålar man till äran av sin egen storhet och odödlighet, tycks det. Men så står det i vers 2. Medan man så var under vinets välde. Det är intressant detta att man tydligen behövde vinet i alla fall. Man var inte så trygg att man inte klarade sig utan vin. Man behövde vinet för att om möjligt dämpa oron som gnagde långt där inne. Och jag undrar varför det är så hög vin- och spritkonsumtion i ett så tryggt land som Sverige. Finns det en oro i botten? Varför ska det finnas det? Mitt under sturskheten så flydde man alltså genom berusningen. Och den natt som har gått i bara den stad som vi här är så nära, Göteborg, så har tusentals människor försökt sig på samma sak. Att dränka något av sin oro med vin, med andra berusningsmedel. Vad är det som gör att vi i vårt trygga och ståtliga Babel, Sverige, har ett sånt behov av att berusa oss? Så att det är ett av vårt samhälles kanske största problem. Det är väl märkligt. Är vi inte så trygga när allt kommer omkring, vi svenskar? Gästerna väller nu in i den här väldiga gästabudsalen, iförda sina vackra kläder. Det är Babels innefolk, vet du. Det är jättegänget som kommer. Stormännen bara. Och deras gemåler i sina aftonklänningar. Salen var upplyst med facklor runt hela väggarna. Och i konungens närhet stod en stor ljusstake. Själv satt han på en liten upphöjd plattform för att alla skulle se honom. Och musiken började spela upp. Maten började serveras. Vinet började hällas i glasen. Och vinet började flöda. Ingen talade längre om den obehagliga verkligheten där utanför murarna. Istället tilltog skratten och de ekade genom salen. Och stämningen började bli riktigt god nu, va? Och det rådde en bekymmersfri atmosfär i festsalen. Som om allt vore under kontroll. En uppsluppen, lättjefull munterhet. Vinet började ta sitt bedrägliga grepp om deras hjärnor. Och Belsassar själv, han började känna sig i riktigt fin form nu. Han kände sig som en riktig konung. Stor och stark. Inte rädd för någonting eller någon. Och han fick på något sätt en okuvlig lust att ytterligare imponera på sina gäster, tydligen. Han ville hitta på någonting ovanligt som kunde få dem att beundra honom. Någonting djärvt, någonting vågat som skulle få dem att applådera. Han var ju dock bara andra mannen i riket och han var ganska ung och kanske lite osäker i sig själv. Nu gällde det här att få alla med sig och bli populär. Och så står det i vers 2. Medan nu Belsassar var under vinets välde. Då uppstår de här dåraktiga tankarna. Ja, kanske att någonstans långt bak i hans medvetna fanns ett obehagligt minne av hur hans morfar Nebukadnessar hade förödmjukats och tvingats inse genom den här sjukdomen till slut att judarnas gud var den högste guden. Och kanske var Belsassar lite rädd innerst inne för den guden. Men Belsassar, han tänkte sannoliken inte låta något främmande folks gud få makt med honom. Om han kunde bevisa sig större än den där guden som hans morfar Belsassar sprungit och böjt sig för, då skulle han verkligen vara stor. Och så kommer han på det som han säkert tyckte så genialt, nämligen att hämta kärlen ifrån Jerusalems tempel. Det vill säga, de hade rövats från Jerusalems tempel, om de stod nu i Babel, i en av Nebukadnessars gudars tempel. Tänk om jag skulle hämta just de kärlen som är förknippade med Israels gud, den gud som min morfar sprang och böjde sig för. Om jag skulle hämta de kärlen och vi skulle skåla i dem, det skulle vara djärv, det skulle vara modigt. Då skulle alla beundra mig. Och stormodigt befaller han att kärlen skulle hämtas. Men det är alltså under vinets välde. Han skulle, det är liksom texten antyder, att han skulle nog inte ha gjort det här om han inte vore drucken. För vanligtvis så ville man ändå inte, även om man nu var kaldé och en medlem i detta Babels rike, ville man inte förgripa sig på något annat folks gud. Det var liksom ändå en viss respekt för det. Men under vinets välde och alkoholens inverkan så vet vi att de mest fruktansvärda saker händer. Kung alkohol är egentligen den största brottslingen i historien. Har du tänkt på det? Fler människor har berövats livet genom alkoholen än genom krigen som vi för. Faktiskt. Den har förvandlat förhoppningsfulla ungdomar till hopplösa vrak och lämnat dem i gatstenen. Den har gjort visa människor till dårar och vänliga människor till vilddjur och brottslingar. Den har ruinerat äktenskap och förstört familjer och sårat barn för all framtid. Och den fortsätter sin förödande framfart mitt i vårt välfärdssamhälle. Och under vinets välde kommer Belsassar att utföra den dumdristigaste handlingen i hela sitt liv. Den handling som slutgiltigt kom bägaren att rinna över och göra definitivt slut på hans rikesdagar, innan det egentligen hade börjat. Han berusade sig, och i sitt berusade tillstånd så gör han denna dumdristighet. Men lägg märke till att Bibeln och texten i fortsättning här inte anser hans berusade tillstånd som en förmildrande omständighet, utan Gud ställer honom fortfarande ansvarig och ställer honom emot väggen och gör honom ansvarig för denna gärning. När Gud räcker ut sin hand och säger han inte: ja, det är klart, du var full så du kunde inte hjälpa det här. Men med hast lyder man Belsassars befallning, och kärlen hämtas till festsalen och börjar fyllas med Babels vin. Och så dricker man till sina gudar, kära, står det. Det står gudar av guld, silver, koppar, järn, trä, sten. En degraderande skala där, precis som de olympiska medaljerna nästan. Det är också ett avguderi ibland. Det här var ju livat. Det här gick ju bra. Min morfar Nebukadnessar måste ha varit en riktig vekling, en svag stackare som sprungit och böjt sig för en sån här gud. Vi kan ju skåla ur de här kärlen utan att någonting händer. Och de gyllene kärlen som konung Salom alltså hade låtit tillverka för en 500 år tidigare, för att användas i den heliga tempeltjänsten i Jerusalem, de kärl används nu för att dricka ur till eländiga avgudars ära. Hur trodde Gud ser på sådant? Och övermodet bara tilltog. Man skrattade och ropade ut sitt bifall. Man skålade. Det här var ju festens höjdpunkt. Och Belsassar tyckte att han hade gjort ett riktigt paradnummer. Här har ni er konung, som inte är rädd för någonting. Men just som man höjde bägaren ännu en gång, så är det precis som armen stelnade halvvägs till munnen. För framför honom, mitt emot denna upphöjda podium som han satt på, den vitmenade väggen mitt emot, får han plötsligt se någonting som får hans ansikte att skifta färg. Han får se något som gör att det går som kårar och rysningar genom hans ryggmärg.
Alla märker hur konungen sitter och stirrar rakt framför sig istället för att fortsätta och skåla och skratta. Musiken slutar spela. Alla sänker sina bägare. Och i den, för bara några sekunder senare, tidigare, så skränande festsalen, utbreder sig nu en spöklik tystnad. Vad är det som händer? Jo, då visar sig i samma stund, vers 5, fingrar så som av en människohand, vilka mitt emot den stora ljusstaken skrev på den vitmenade väggen i konungspalats, och konungen såg handen som skrev. Färgen vek från hans ansikte. Han uppfylldes av oroliga tankar, så att hans länder skälvde och hans knän slog emot varandra. All tyskhet var plötsligt så som bortblåst, och han uppfylls av oroliga tankar, och han börjar ana för varje bokstav som skrivs på väggen att detta har någonting med hans dumdristiga tilltag att göra. Och i ett enda ögonblick är han spiknykter, var så säker. Och det svaga falska mod som vinet invaggat honom i överger honom och får dem att stå där som en ensam, övergiven, skrämd hund på scenen. Han var liksom för orolig för att sitta ner, länderna skällde, och för kraftlös för att stå upp. Jag vet inte vilken ställning han intog. Stoltheten och sturskheten bortblåst. Babels konung, som så självklart dirigerat hela denna fest, står där nu på podiet, hopkrypen och rädd, och stirrar på väggen framför sig. Ja, det är uppenbart att han har tappat all besinning. Och det står i vers 7 att han ropar med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldéerna, stjärntydarna. Känner du igen processen från Belsassars dagar? Han skriker, han ropar. Och Babels vise kommer till skådeplatsen. Det är tyst när de kommer in i salen. Allt hopp står förtvivlat till dessa Babels vise män och astrologer och stjärntydare, de okunniga i de okulta konsterna, och de börjar bryda sina hjärnor med skriften på väggen. Men hur de än bryder och tänker och försöker, så förmår ingen av dem att uttyda texten. De vågar inte ens gissa. De känner att här är så, detta vilar ett sådant allvar över denna text, att det var ingenting att leka med. Det var ingenting att våga sig på en gissning för. Och de tvingas meddela konungen, trots att han har sagt i vers 7, vem helst som kan läsa skriften och meddela den dess uttydning, honom ska jag klä i purpur, ge en konungslig makt, innebär purpurfärgen, hänga den gyllene kedjan om hans hals. Han skulle alltså bli upphörd. Ja, han ska bli tredje herren i riket. Nabonidus, Belsassar och den som kunde uttyda texten. Det skulle bli makttrojkan om bara det här kunde klaras upp. Så kom de, och så stod de där, och så teg de, och så viskade de till konungen och skakade sina huvuden och sa, vi kan inte. Och då blev konung Nebukadnessar ännu mer förskräckt, och färgen vek bort från hans ansikte än en gång. Jag vet inte hur blek han blev egentligen. Och hans stormän, det vill säga hela festsalens deltagare, hela gräddan i Babel, inne folket, de duktiga, de vackra människorna, nu var det inte så mycket med dem, du. Nu står det att de var bestörta. De satt där och svalde. Inte kom någon sig för med att bryta upp och gå hem heller. En obehaglig olust hade sitt grepp om hela festsalen. Och de vise går ut i oförrättat ärende, och ryktet sprider sig på Babels gator. Festen har kommit av sig, musiken har tystnat. Varför är det så tyst där inne? Och så förklaras det. En text har skrivits på väggen av en hand, men ingen kropp sågs. En text som ingen av våra vise män kan tyda, ingen av våra trollkarlar, ingen av våra stjärntydare, ingen av våra besvärjare, ingen. Och så når ryktet snart Belsassas mor, en äldre kvinna som hade bättre minne än sin son. Och så står det i vers 10: när kungens och hans stormäns tal kom för konungamodern och hon förstod sin sons bekymrade belägenhet, så hastar hon till festsalen och hälsar sin son och säger: du ska inte ge upp ännu. Låt inte oroliga tankar uppfylla dig. Må färgen inte vika bort från ditt ansikte. Vers 11: för det finns i ditt rike en man, finns i ditt rike en man i vilka heliga gudars ande är. Och i din fars dagar, det vill säga din morfars dagar, befanns han ha insikt och förstånd och vishet, lik gudars vishet. Och din far, morfar Nebukadnessar, satt honom till den överste bland hovmännen. Fråga honom, skicka efter honom. Han ska kunna lösa den här gåtan kanske. Återigen så ser vi hur den okulta världens makter kommer till korta. Oförmågan att lösa mysterierna, lösa uppenbarelserna från Gud. Det är en ödesmättad stämning i den här festsalen. Ingen kan behandla Gud hur som helst. Tänk att det ska bli uppenbart för hela mänskligheten en gång. Ingen kan behandla Gud, himmelens och jordens skapare, hur som helst. Det vill säga, ingen kan leva livet hur som helst utan att en dag få göra räkenskap med honom som skänkte livet som en gåva. Och man hade nog en aning om att man nog ändå hade förgripit sig på Gud den helige. Och man kände skulden komma krypande in i hjärtat. Man hade orenat sina händer med att tafsa på en helig Gud och göra sig stor på hans bekostnad. Så alla var nog obehagligt berörda nu. Ingen visste vad man skulle göra. Allt hopp står till denne Daniel, som nu Nebukadnessar låter hämta. Han har troget stått kvar i tjänst i Babel. Nebukadnessar hade dött, andra konungar hade kommit till makten, och nu var det Belsassar. Men Daniel hade nu på den här tiden blivit pensionerad, eller man frågade inte efter honom längre. Vi vet inte, kanske de sista 10-20 åren man inte hade frågat efter honom, Daniel. Men du, han levde kvar sitt fördolda liv med Gud, som vi har lärt känna, kännetecknade honom allt sedan tonåren, när han som liten 14-åring kom till Babel första gången, vet du, och tackade nej till den där avgudamaten. Och Gud började utvälja honom till sitt redskap. Det där bönemötet tillsammans med sina tre kamrater i andra kapitlet, när de var i 17-årsåldern, och Gud krönte dem med bönesvar och med profetiska budskap som har med vår tid att göra. Daniel blev en profet, och han var trogen även om ingen frågade efter honom. Vet du, nu är han alltså över 80 år. Det är gripande detta. Hela Babels elit har kommit på skam, och man får kallas till sig en av de judiska fångarna, en 80-årig gammal man, inte längre i aktiv tjänst vid hovet. Men nu måste ju man fråga Daniel i alla fall. Belsassar ville helst undslippa att ha med den där Daniel att göra, men han måste ju få veta vad texten innebar. Förargligt att liksom behöva krypa för en av de där judiska fångarna, vars Gud man nyligen så högljutt och självsäkert hade smädat. Men det kommer en räkenskapsdag, och nu hade han inget annat val. Han måste vända sig till Daniel, och därmed till Daniels Gud. Och allt för många väntar med att söka Gud tills den dag då allt har gått i bankrutt. Min vän, Gud är värd att få ditt liv medan det ännu fungerar bra. Belsassar kunde ha sökt Gud och borde ha gjort det tidigare i sitt liv. Nu tvingades han få med honom att göra, inte som frälsare utan som domare. Belsassar kunde ha sökt Gud tidigare. Han visste om vad som hade hänt med hans morfar. Vilken tragik det är att världen inte ska söka Gud förrän dess egen sista stund är kommen, och profetian säger att då ska det sända sin hunger, inte en hunger efter bröd. Det ska bli en törst, inte en törst efter vatten, utan efter att få höra Herrens ord. Och då ska man driva omkring från hav till hav, och från norr och till öster, och färdas hit och dit och söka efter Herrens ord. Men man ska inte finna det. Ska du höra till någon av dem? Du behöver det absolut inte, för idag så lyssnar du till och får ta emot Herrens ord till frälsning. I Belsassas fall söktes hjälpen för sent. Hans handlande den här kvällen var liksom ett klimax på ett helt liv av olydnad och trots mot himmelens Gud. På tronen sitter Belsassar i sin sköra världsliga makt, relativt ung, men övermodig och stolt, som många ungdomar. Framför honom står en ödmjuk, åldrig Herrens tjänare, en Guds profet, trogen Gud sedan tonåren. Och det är honom man nu måste lyssna till, ingen annan. Han står där framför denna världsliga tron. Och jag tror, om du jämför regenten på Babels tron och den åldrige profeten där, så vilar ett större majestät över Daniel än över den stackars Belsassar. Han står där med värdighet och med ett himmelskt lugn över sig, den gamle Daniel. Han är den enda i hela den stora festsalen. Han är den enda av alla dessa tusentals människor som inte är rädd. Han står där med upphöjd dignitet. Och Babels vise och Babels alla stormän i sina fina kläder spetsar öronen för att om möjligt höra vad den gamle mannen har att säga. Alla måste lyssna, alla måste lyssna, alla måste höra. Det fanns inget val. Vad Daniel skulle säga, det var från Gud. Och om man också vägrade att lyssna, så var det Guds sanning som nu skulle sägas. Vilken scen och vilken tjänst för den gamle Daniel. Ännu i sin ålderdom får han vara ett Guds redskap, ett redskap åt Gud den högste. När världens troner ligger i ruiner finns det en tron som står kvar, och de som är tjänare åt den guden är också kvar i tjänst för honom. Det är Gud som ska ha sista ordet. Också Daniel har blivit erbjuden den här generösa belöningen, purpurmanteln, kedjan om halsen, tredje platsen i riket, vers 17. Men lägg märke till hans svar just i vers 17. Detta storsinta svar. Daniel låter sig nämligen inte köpas av mutor och världens erbjudande. Han säger så här: dina gåvor må du själv behålla, och dina skänker må du ge åt någon annan. Jag är inte intresserad. Men den förutan ska jag läsa skriften för dig och säga dig uttydningen. Daniel ville vara fri och obunden för att ingen skulle kunna tro att hans uttydning var betingad av att vilja vara konungen till behag. En viktig princip för alla Herrens tjänare här: att inte låta sig styras av inflytelserika människor som vill få oss att passa in i deras planer och då gynna deras intressen. En Herrens tjänare måste vara fri och obunden av alla för att i kärlek och i sanning kunna säga Guds ord till vem det gäller. Paulus säger: är det människor som jag söker vinna för mig, eller är det Gud? Om jag också ville vara människor till behag, så vore jag icke längre en Jesu Kristi tjänare. Men innan Daniel ger tolkningen av texten, så tar han tillfället i akt för en kort predikan, precis som tidigare när han var inför Nebukadnessar. Vers 18. Han påminner Belsassar om att det var Gud den högste som gav riket åt Nebukadnessar, hans morfar. Det rike som han nu lyckats få överta och som han trodde var hans. Och så i vers 20 så påminner han också om Nebukadnessars högmod och den här tiden av förödmjukelse som Nebukadnessar vittnade om i fjärde kapitlet, att han fick gå igenom innan han slutligen erkände Gud den högste och att det var han som råder över alla riken och över alla konungar på jorden. Underförstått i hela den här påminnelsen av Daniel så ligger: Belsassar, du är ett parallellfall till din morfar. Du har gjort dig för stor. Du bär också på större ansvar för ditt handlande än Nebukadnessar gjorde, eftersom du har vetat allt det här, säger han, vers 22. Du har vetat allt det här och ändå inte ödmjukat ditt hjärta. Belsassar borde alltså ha tagit lärdom av vad som hade hänt med hans morfar. Han borde inte ha förhävt sig på det här sättet emot himmelens Gud. Observera alltså att det räcker inte med att veta någonting. Du kanske vet mycket om Guds sanningar, men du lever som om det inte spelar någon roll. Vi måste beundra Daniels mod här. Inför alla stormän så går han till rätta med konungen. Han går till rätta med Belsassar som sitter där på sin sköra, nu så sköra tron. Han går till rätta med honom för vad han har gjort med sitt liv, för alla förlorade tillfällen, för att han inte böjt sig under himmelens Gud. Och han vågar ställa Babels konung mot väggen. Här var alltså en man från Gud som inte fruktade för människor utan vågade säga dem den obehagliga men ofrånkomliga sanningen. Mina damer och herrar, skeppet håller på att sjunka. Daniels ord träffar Belsassars själ som spikar, och han känner hur sanningen griper tag om honom. Han har förhävt sig mot en Gud som är helig och stor och som har hela hans liv i sitt våld. Daniel vänder sig nu mot väggen, han är färdig med predikan. Och så pekar han på texten, och så läser han först hela texten, och sen tar han in ett ord i taget. Meni, vilket betyder, vers 26, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort ände på det. Ordet meni betyder räknad, det vill säga färdigräknat. Ditt rikes dagar är färdigräknade nu. Det är slut nu, det finns inga dagar kvar. Så går han obarmhärtigt vidare till nästa ord, tekel, tolkning. Gud har vägt dig, Belsassar. Han har prövat dig, ditt moraliska djup, men du väger alldeles för lätt i hans hand. Det fanns ingenting i dig, Belsassar. Det är precis som psalmet säger, de ogudaktiga är som agnarna som vinden bortför från en tröskloge. Det är en bild på domens dag, då Gud ska pröva om det finns någonting av värde i oss. Och det ska tröskas. Och när agnarna har tröskats ut, när äkta korn har tröskats ut ur agnarna, så vet du hur man brukade kasta upp det i kvällsbrisen för att vinden skulle ta med sig de tomma agnarna bort från tröskplatsen. Så är det med de ogudaktiga, säger psalmet. De består inte i domen. De är som agnar som vinden bortför. Vägen agn på en våg, alldeles för lätt. Ingenting av värde inför Gud. Du har tillmätt dig själv stor betydelse, Belsassar. Och det är många som har bugat sig för dig, men Gud är inte alls imponerad. Det tredje ordet, peres, betyder delat. Det är slut på makten och härligheten i Babel nu, Belsassar. Ditt rike ska bliva och har blivit styckat och givet åt meder och perser. Sluttolkning. Belsassar sitter eller står som förstummad. Han måste hålla sitt ord. Han befaller att Daniel ska ha sin rättmätiga belöning, men Daniel är inte intresserad. Han vet att Babel ändå är förlorat. Och vad Belsassar kan erbjuda kommer imorgon att inte vara värt någonting. I det babyloniska rikets begynnelse hade Jerusalem omringats och kuvats och senare lagts i ruiner. Tempelskatterna rövats och folket förts bort i fångenskap. Titta nu vilken omvänd scen! Man hade fört bort Guds folk i fångenskap. Ja, på Guds eget tillåtelse, allt detta naturligtvis. Men man trodde att man med makt tog dem på grund av sin stora makt och satte dem i fångenskap i Babel för att behålla dem där. Men titta nu vilken omvänd scen. Detta väldiga rikets sista officiella handling, vad består den i? Jo, att hedra och upphöja en av de judiska fångarna till högsta tänkbara befattning i detta rikets sista dag. I alla fall, Gud fick sista ordet. Han ska också ha sista ordet i ditt och mitt liv. En dag ska den sista bägaren ha tömts. En dag ska det sista skrattet skrattas. En dag den sista löningen utbetalas. På många sätt så liknar vår civilisation Babels sista dagar. Vi lever i en tid som fostrar det mänskliga högmodet och självtillräckligheten. Håll dansen och karusellen igång. Och Jesus stiger in på scenen och säger, ve er som ler nu, men saliga är ni som förstår att gråta. Det är för att tiden är allvarlig. Jag kommer ihåg en guide som jag kom i ganska nära samtal med i en av Sovjetunionens städer. Jag kommer inte ihåg vad det var nu, men till att börja med så hade hon den officiella attityden utav propagandamässigt skryt över vad denna väldiga stat har åstadkommit. Och så sa hon också: vi behöver ingen gud, för vi har denna fantastiska samhällsapparat. Samtalet slutade med att jag gav henne ett nya testament, och hon var så lycklig över att få det. Och den här sången: Jesus älskar mig, jag vet hur min bibel säger det, bar hon att få nedskriven och tonsatt, för hon skulle lära sina skolbarn den. Hon var nämligen lärare. När jag kom bakom den där duktiga fasaden så fanns en sån oerhörd längtan efter en levande Gud. Och hon sa: livet är totalt meningslöst. Trots allt det vi har byggt upp med vår samhällspolitik, vilket vi ska vara tacksamma för i många stycken, det är det vi ska söka, att bygga ett rättvist och rättfärdigt samhälle naturligtvis. Men när vi ståtar med det, när vi litar på det, när vi tror att det är vår trygghet, och när vi kopplar Gud bort ifrån verkligheten som vi lever i och försöker hålla en gång en fest med konstlade medel, konstgjord andning, då ska det plötsligt ske att våra människopalatser och den svenska stoltheten också en dag ska skakas i grundvalarna. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Jorden och det verk som är därpå, hur stolta de än må vara, ska brännas upp i eld, står det. Allt står väl rätt till, och ingen fara är väl på taket, bäst de säger så, säger Petrus. Då kommer plötsligt fördärv över dem, så som födslovåndorna över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly. Ja, det är första Thessalonikerbrevet 5. Var är den dagen? Jag vet inte, men viktigare är frågan: var är du den dagen? Endast en räddning finns, Romarbrevet 8:1. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Då sitter du trygg, till Gud är oss en väldig borg. Där är vi trygga. Du hör antingen till dem som snart måste avbryta festen, eller du hör till dem som snart ska gå in i den verkliga festen. Det är Gud den högste som råder över människornas riken, och han har dem i sin hand. Och det är han som har ditt och mitt liv i sina händers våld. Och det är han som idag låter dig välja i sin nåd. Guds församling har en profetisk kallelse i vår tid. Vi måste tala ut om att denna världen inte ska bestå för evigt, hur trygg den än må synas. Det är nu vi måste säga nödvändigheten till människorna om att försona sig med levande Gud. Käre Gud, tack att du talar allvarligt till oss. Det är för att du älskar oss. Och du vill inte att någon ska missförstå allvaret i livet och att vara människa. Du vill inte att någon ska säga att jag trodde inte det var så allvarligt. Du vill skaka oss, Herre. Du vill inte skrämma oss, men du vill verkligen komma och tala allvar med oss. Det är för att du vet ju att livet snart ska ha ett slut. Du vet ju att denna jord inte alltid ska bestå, utan att du en gång ska komma in, och dom måste övergå det onda. Herre, förbarma dig över oss. Tack att vi inte behöver sitta och söka trygghet i det som fördunklar våra sinnen, i det som bara kort och falskt bedövar våra sinnen, utan vi får ha vår trygghet i dig, Herre. Hjälp någon att idag treva sig fram emot dig, Herre, att uppge all falsk trygghet och säga: Jesus, jag vill att du ska vara min hamn. Jag vill att du ska vara min famn. På dig ställer jag nu mitt liv, under ditt blod, och tack att där ingen fördömelse finns. Amen. Amen.